Jag vill inleda med en bön. Tack Gud för att du är här och för att du känner var och en av oss och du vet vad vi bär på. Jag ber att vi ska få lägga bort det som tynger oss nu och kunna vara öppna för ditt ord och det du vill säga. Vi lägger hela det här i dina händer i Jesu namn. Amen. Ja, jag skulle vilja be dig så här inledningsvis att föreställa dig en person, någon i ditt liv som har varit med dig. Och med det menar jag någon som verkligen känner dig, som har sett dig lyckas men som också har sett dig misslyckas. En person som har varit med dig och kanske har du till och med misslyckats mot den här personen. Men det här är en person som i slutändan hos dig så finns det inga tvivel att den här personen är för dig. Att den hellre ser dina positiva sidor än dina negativa sidor trots att den känner dig. Som har funnits med dig, som har varit med och uppmuntrat dig och någon som ser din potential. Det här är också någon som du kan tänka dig att ta instruktioner ifrån, som du kan tänka dig att lära dig saker ifrån, vars råd du uppskattar. Någon du ser upp till, kanske inte nödvändigtvis känner, men någon du ser upp till. Om du har en sån person i tankarna, vem skulle det vara då? Vem har funnits med dig och för dig? Här skulle jag kunna såklart ta ett exempel och ta min fru som exempel. Men hon är inte här idag så jag väntar med den komplimangen. Jag vill istället ta som exempel en nära vän som har betytt mycket för mig. När jag blev kristen för ungefär 11-12 år sedan så fick jag flytta in hos den här kompisen. Han hade ett eget hus som han bodde i. Och så läste vi Bibeln tillsammans och han förklarade för mig och lärde mig vad det är att vara kristen. Vi brukade kolla på filmer på kvällarna och analysera hur kan det här kopplas med kristen tro. Och sen så arbetade vi ett år tillsammans och sen åkte vi till USA för att gå bibelskola. Och han har alltid funnits där i mitt liv, alltid kunnat uppmuntra mig eller jag har ringt till honom och frågat om råd i olika saker. Han har betytt väldigt mycket för mig. Han är en sån person som är för mig, som trots att jag har misslyckats inför honom så har han sett de positiva sidorna. Och jag föreställer mig att det var så här lärjungarna kände inför Jesus. De hade gått med honom i 3 år. Och de måste ha känt att han var för dem på samma sätt. 3 år med Jesus så var han för dem, inte bara med dem. Och han kallade dem för deras vänner, för sina vänner. Så därför är det inte så förvånande att i Johannes kapitlet 13-17 som kallas för samtalen i de övre rummen eller the upper room discourse på engelska så börjar lärjungarna känna att det här börjar bli lite jobbigt. För att nu börjar Jesus prata om sånt som att någon ska förråda honom. Någon ska svika honom. Han talar om att lämna dem för att kunna förbereda en plats som vi hörde Henrik läsa. Han säger, snart ska ni inte se mig längre. Och då får vi också komma ihåg att de möts ju i Jerusalem som är under en politisk press på den här tiden. Där det finns faror runt varje hörn för Jesus. Men han säger i kapitel 14:1, låt inte era hjärtan oroas. Och sen säger han någonting som antagligen lät väldigt, väldigt konstigt för lärjungarna. Men jag säger er sanningen, säger han. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och det här borde ha varit ganska förvånande för lärjungarna. För hur kan det vara någonting bra att Jesus lämnar dem? Han som har varit med dem och för dem. Han som har varit deras vän. Hur kan det vara någonting bra? Jo, det här har att göra med den helige ande. Den tredje personen i treenigheten. Och det är dagens ämne för predikan. Och i den texten som vi ska komma till alldeles snart. Så Jesus, han säger någonting i stil med: ända fram tills nu så har jag kunnat älska er från utsidan. Person till person. Men nu vill jag istället ta ett steg längre. Närmare än en vän eller en bror eller en syster kan vara. Jag vill älska er på ett annat sätt som går djupare än den här personliga fysiska mötet. Så därför är det ett fördel att jag lämnar er. För det kan skapa förutsättningarna för att jag och Fadern ska kunna sända den helige ande som ska kunna vara med er och i er på ett sätt som inte jag kan vara i min fysiska form. Ja, och då säger han så här: och jag ska be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er eller med er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, och han förblir hos er och ska vara i er. Om vi hoppar fram lite i historien så kommer vi till Apostlagärningarna kapitel 2. Där det här som Jesus talade om faktiskt händer. Och jag vet inte hur ni känner, men jag tycker att det hade varit väldigt häftigt att vara där på den stunden. Och vi ska få se hur det skulle kunna se ut. Det kommer ett litet filmklipp på väggen om hur vi kan tänka oss att det gick till. Det går bra att avsluta där. Tack så mycket. Häftigt tycker jag. Det här är ju från en serie som heter The Bibles och fortsättningen på den dag. Det här är ju en bild av hur det skulle kunna se ut. Vi vet ju inte hur det såg ut, men en föreställning av en bild av det i alla fall. Men vad är det då som har hänt? Nu kastas vi in mitt i en scen här. Vad är det som har hänt upp till den här scenen? Jo, men Jesus, han kommer ju till en värld som är bortvänd från Gud, men som själv är Gud. Mer än en människa, han är Gud själv. Men världen på grund av sin bortvändhet tar inte emot honom. Utan bortvändheten från Gud leder till slut till att de spikar upp Jesus på ett kors. Och han dör. Men ironiskt nog så blir Jesu död också sättet som Gud räddar människan från bortvändheten från Gud. Jesus lämnar dem men lovar att komma tillbaka en dag. Och där någonstans befinner sig lärjungarna efter det här och vi idag. Det här mellantinget mellan att Guds rike har kommit genom Jesus, men vi väntar fortfarande på att han ska komma tillbaka. Men människan och församlingen lämnas inte ensamma i den här tiden, utan det som händer i det här kapitlet är att den helige ande kommer och utrustar lärjungarna och de som tror på Jesus att få sprida det budskapet vidare. Så att Jesus, han utlovar den helige ande som ska komma och bo i och styrka människorna. Och det är det som händer i det här kapitlet. Så jag tror att du och jag, vi är designade för att bli uppfyllda av något. Och hur märkligt det än kan låta, så är vi designade för att ha en hjälpare, en person på insidan. En relation som ska hjälpa oss i våra liv. Och det här språket med att vara tom och sen bli uppfylld igen, det tror jag är någonting som finns med i vårt vardagliga språk. Vi kan prata om att man blir uppfylld av ilska eller uppfylld av vrede. Eller uppfylld av sorg. När känslan tar över, då blir vi uppfyllda av det. Andra upplevelser kan lämna oss tomma på insidan. Vi kan känna att vi inte har någonting mer att ge. Jag vet inte, det är bara tomhet kan någon uttrycka som antingen vunnit fotbolls-VM eller som förlorat någon nära. Vi kan känna att vi har ett hål på insidan. En av de vanligaste beskrivningarna av sociologer idag av den moderna människan eller människan, det är människan som en konsument. Och att konsumera, det betyder ju att ta in. Att inta någonting, föda, underhållning, undervisning och så vidare. Med en längtan av att bli fylld av det man tar in. Aristoteles, han har berömt sagt, njutningen i att svälja någonting ligger i att man kommer att bli fylld. Njutningen med att äta någonting ligger inte bara i själva smaken. För hade det varit så, då skulle det vara världens bästa diet. Man skulle bara kunna äta någonting
tugga på det, smaka det och sen spotta ut det och sen vara nöjd. Och en del kanske har gjort det. Ätit en kaka. Nej, för mycket kalorier. Jag spottar ut den igen. Det tyckte jag var roligt. Seriösa, vad bra. För cirka 30 år sedan sa en psykolog vid namn Erik Fromm så här. Han beskriver den moderna människan som han kallar för homo consumensus. Consumentus. Dennes huvudsakliga intresse förutom att arbeta 9-5 är att konsumera, att köpa och att inta. Han kallar den moderna människan för det eviga di-barnet som tar in allt den kan. Alkohol, cigaretter, filmer, böcker, konst och sex. Allt blir någonting vi kan konsumera. Och det här är skrivet för 30 år sedan. Och jag tror att vi kan föreställa oss att det här är ännu mer på pricken idag. Men han fortsätter också som en god psykolog och funderar över vad är det som driver det här längtan efter att bli fylld hela tiden. När man ständigt söker efter tillstånd att bli fylld eller uppfylld av någonting. Han säger så här: vi vet att bakom den här längtan att få ta in och konsumera så finns ett inre vakuum, en känsla av tomhet. Faktiskt en känsla av depression och ensamhet. Och det är något som är djupt fel med oss, skriver han. Så Fromm anade det som Jesus visste. Att du och jag, vi är relationella skapelser som är designade för att ha en relation med treenigheten genom den helige ande som bor i oss. Så därför kan Paulus uppmana oss i Galaterbrevet 5:18 att bli uppfyllda med den helige ande. Och det här är både sant och rätt, men också lite konstigt. Det är såklart rätt och sant att vi ska bli uppfyllda av den helige ande. Men det är konstigt för att Paulus skriver ju faktiskt till de som redan är kristna. Och som han själv uttrycker, redan har den helige ande. Bli uppfylld av den helige ande. Så det finns uppenbarligen mer att hämta även för den som är kristen när det gäller helige ande. Man kan bli mer fylld av den helige ande. Så vad menas då med att bli uppfylld av den helige ande? Ja, det verkar finnas två typer av den här uppfyllnaden av helige ande om man läser Bibeln. Den ena har vi sett i dagens text. Det här dramatiska när Gud gör någonting storslaget. När Gud på ett sätt vill få någonting gjort. När han går ut över det som kanske den människan som är med om det, dens mognad och kapacitet vid det tillfället. När Gud vill göra någonting speciellt och storslaget. Vi såg ett exempel här. Du kan ta bort den bilden. Tack. Och i min predikan idag så tänker jag kalla den sortens helige ande för slutspel. Den andra formen, den som Paulus pratar om när han nämner den här texten, det är något annat. Det är uppfyllnaden av anden som är för mognad i våra liv och för att växa som människor. Så vi har dels den storslagna, men också det här ständiga växandet. Och den formen av helige ande tänker jag kalla för serielunk. Och den som är lite insatt nu, serielunk, det kommer en förklaring snart. För den som är lite insatt så vet man att nu är det på gång en sportliknelse här. Och nu kommer den. Självklart är det så att alla vill vara med och spela de avgörande matcherna. Slutspelet. Alla vill vara med där det händer, när alla blickar är riktade mot. Där man får spela och vinna VM eller OS. Och få vara med och lyfta bucklan. Alla vill vara med och spela slutspel. Kapitel 2 i Apostlagärningarna, det är slutspel. Det här är någonting stort. Allas ögon är riktade. Någonting stort händer. Gud gör någonting maffigt. Och det är såklart sant när det kommer till annat än sport. När det kommer till musik, konst och det allra mesta. Så bakom det stora framgångarna så ligger oftast blod, svett och tårar. Jag lyssnade på en podcast med Henrik Lundqvist, vår kanske största hockeystjärna. Och han förklarade att en timme om dagen lägger han på att mentalt utföra alla de räddningarna som han gör i huvudet. Så han tränar sitt muskelminne att göra exakt det som han ska göra när väl pucken kommer. Att ligga i soffan och mentalt göra övningarna är ganska långt ifrån att få göra den avgörande räddningen i OS. Men för att komma dit så har han varit tvungen att varje dag göra jobbet, som många hockeytränare uttrycker det. Varje dag komma till jobbet och göra de här detaljerna. Jesus, han uttrycker det så här: bra, du är en god och trogen tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Så vad innebär då det här serielunket när det kommer till anden? Att bli fylld av den heliga ande. Paulus, han skriver så här: jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli, och här har vi vårt ord då, helt uppfyllda av all Guds fullhet. Så det här handlar om en lydnad, en lång lydnad till Gud som pågår under hela livet. En lång öppenhet inför anden där vi i vår vardag, i stort och smått, vare sig vi läser en bok eller arbetar eller är med vänner eller familj, blir mer och mer uppfyllda av den heliga ande. Och det här att bli uppfylld av den heliga ande, det är ett intressant och lite lustigt, en lustig uppmaning från Gud. För det här är en uppmaning som står i imperativ, i presens, i passiv form. Och vad betyder det då? Jo, det betyder att det är ett imperativ. Alltså det är en uppmaning. Ett imperativ betyder att han uppmanar oss att göra någonting. Och det står i presens, vilket betyder att det är en pågående handling. Det är någonting som ständigt pågår. Men den är också passiv i sin form, vilket betyder någonting i stil med låt det här hända dig. Så vi får en uppmaning och den ska vara ständigt pågående, men den är passiv, vilket betyder att vi låter det ske mot oss. Och jag tror att vi skulle kanske ha lättare att hantera en sån uppmaning, bli fylld av den heliga ande, om den hade stått i aktiv form. För då vet vi vad vi ska göra. Vi tycker om, tror jag, att få själva rulla upp liksom ärmarna och ta tag i saker. Nu ska jag gå för att bli fylld av den heliga ande. Men det här står i passiv form och det är någonting Gud gör som vi måste låta ske med oss. Så hur gör man det då? Ja, men det är Gud som gör det. Men hur låter man sig bli fylld av den heliga ande då? Och det här kan man ta många olika aspekter på. Man kan prata om de klassiska, som att ta tid med Gud i bön och läs din bibel och ha gemenskap med andra kristna. Men jag tänkte fokusera på en annan sida av det som inte nämns så ofta, tycker jag. Och här tänkte jag ta en bild, en illustration som jag läste i en barnbok en gång som jag tycker är ganska bra. Att leva med den heliga ande, det är som att hålla ett paraply när du går längs en trottoar i en storm. Så länge du är under paraplyt så är du säker ifrån regnet. Men om du lämnar paraplyt, om du går iväg ifrån skyddet, då kommer du bli genomdränkt av regnet. Helige ande, han är som Guds paraply som vi behöver hålla oss under, hålla oss nära, som skyddar dig och som leder dig och som hjälper dig. Och det betyder inte att Gud inte kommer leda dig in i sånt som är jobbigt, för att det finns saker vi behöver lära oss genom sådana omständigheter. Men det betyder att du kommer vara där Gud vill att du ska vara, och att han kommer att styrka dig genom det. Och mycket av att stanna under det här paraplyt, det är det som Jesus pratade om när han först började sin tjänst. Då sa han så här: omvänd er och tro. Och det handlar om att erkänna för Gud när det blivit fel. När det gått snett, när det inte gått som du eller han ville. I teologiska termer, att omvända sig och gå tillbaks under paraplyt. Och sen tro att Jesus förlåter på riktigt och be: hjälp mig, fyll mig igen. Det vart fel, Gud. Hjälp mig, fyll mig igen med helig ande. Omvänd dig och tro. Att vara trogen i det lilla, att som lärjungarna gå med Jesus varje dag. Och då fick de också sen vara med om det här slutspelet. Så det handlar om att göra jobbet varje dag som vi pratar om. Att en lång lydnad inför Gud, att hålla sig nära honom. I vardagen, i mötet med människor och med dina handlingar. Och när det går snett, komma tillbaks till Gud och be honom, fyll mig igen. Att vara trogen i det lilla. Så du och jag, vi är skapade för att bli fyllda. Fyllda av den heliga ande. Men då måste vi också släppa in Gud i vår vardag. Så kanske är en bra fråga att ställa sig varje dag: har Gud fått av min tid idag? Jag avslutar med en bön. Tack Gud för att du inte har lämnat oss ensamma, utan att du är med oss och styrker oss varje dag. Jag ber att vi skulle få ta tid för dig varje dag och bli fyllda av din helige ande för att kunna göra din tjänst. I Jesu namn. Amen.